Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om miljöboven från Hovslätt. Denna man vars industrilokal hade ett dolt rum i vilket det förvarades 180 ton extremt farliga gifter.
Det är så farligt att vistas i lokalen att endast brandmän med full skyddsutrustning har kunnat gå in och hantera ämnena som bland annat förvarats i rostiga, trasiga kärl i ett dolt rum i källaren. Kemikalier har läckt ut på golvet och man har kunnat mäta upp höga halter cyanid och tungmetaller i vattnet på källargolvet. Och delar av huset har konstaterat sig förorenade.
När detta haveri uppdagades påbörjades en sanering skyndsamt. Christer hade då själv valt att gå i konkurs, så det fick bli Naturvårdsverket som betalade den första notan på närmare 4 miljoner kronor.
Sen ska man undersöka om marken och grundvattnet har förorenats, vilket det sannolikt har. Visar sig vara föroreningar i marken så kommer det handla om flera miljoner kronor för att sanera David Melle vid kommunen igen.
Notan kan sluta på över 10 miljoner om vi hittar föroreningar i marken och grundvatten.
Men vem kommer betala för det?
Om Naturvårdsverket väljer att betala, det blir vi skattebetalarna som får stå för notan.
Saneringen påbörjades innan åtal var väckt, eftersom ärendet ansågs akut. Så när väl Nils Hydén, som arbetar för polisen på NFC, kliver in i byggnaden i februari 2017 är den redan delvis sanerad. Trots det är skicket bland det värsta Nils sett.
Som är så dåligt skick, så nedgånget, så mycket rost, så mycket smuts, så mycket fullständigt utan kontroll. Fullständigt utan kontroll.
Nils Hydén och hans kollega genomgick en mycket obehaglig upplevelse inne i byggnaden, då de misstänkte att de fått fluorvätesyra över sig. Kollegan fördes akut till sjukhus, men det visade sig att de båda klarat sig oskadda från denna livsfarliga frätande syra. Men Nils är besviken över att det ens är möjligt att en industrilokal utgör faror av det här slaget.
Normalt sett så ska ju såna här ämnen, alltså det ska ju förvaras i prydliga, hela, rena stålfat eller plastfat, välmärkt, tydliga märkningar med dödskallar, och det ska inte finnas någon risk att om det läcker ut att det ska komma ut genom någon golvbrunn. Det ska finnas socklar, utrymmet ska vara låst. Så nu var ju det här under tak, gubbevars.
Åklagaren i ärendet, Stefan Edvardsson, behöver veta vad det är man ska åtala Christer för. Så Nils får helt enkelt fortsätta sitt arbete med att kartlägga den potentiella faran som kemikalierna utgjorde. Han tar prover på allt och inväntar resultat. Och det här arbetet tar lång tid.
Så att jag tror att 77 prover tror jag vi sen undersökte.
Och de här sex... Totalt 77 prover togs och analyserades i NFCs laboratorium. De allra flesta proverna togs från det dolda rummet, som man ansåg utgjorde kärnan i miljöfaran. Några av proverna togs från karbonatslammet som klättrat sig fast på golvet. Nils visar upp bilder för rätten som togs i rummet, samtidigt som han förklarar slammets uppkomst.
När den här reningen, det här karbonatslammet, kommer ifrån en gammal, får man väl nästan säga, 50-talsmetod som idag är, ja just det, där kan man se den här rampen ner och ut mot...
Nils poängterar att tekniken som används i reningsverket först och främst är väldigt gammal. Man har använt så kallad utfrysning av cyanider, vilket innebär att baden med cyanider kyls ner till strax under 0 grader. Och överskottskarbonater kristalliseras då ut ur vätskan. Vid denna behandlingsprocess så förs även en del cyanider och metaller med i slammet, som sedan blir avfall.
Och den här metoden då, utfrysning, är väl idag fullständigt, kan man väl anse, fullständigt rudimentär. Det är ju verkligen ingen fin eller noggrann kemisk utfällning av cyanider, utan en första gammal teknik.
Det här slammet har sedan lagrats upp och förvarats i tunnor och fat, som med tiden eroderat sönder i princip helt och hållet.
Så att det inte knappt gick att se att det var något plåtfat längre. Man kunde se liksom rester av plåtfat.
Karbonatslammet är farligt och bör göras av med så snart som möjligt och på rätt sätt. Men detta har lagrats i nära anslutning till andra giftiga syror som Nils och hans kollegor hittar i olika tunnor här och där.
Den här syrablandningen då, den innehåller både svavelsyra, salpetersyra och saltsyra, tror jag, är en härlig blandning. Skulle det värsta inträffa den här syran nu, och men den här svavelsyran var svag relativt sett, kom i kontakt med karbonatslammet i rummet intill, så blir en ytterligare förstärkning av cyanvätebildningen.
Cyaniderna i karbonatslammet är farligt i sig, men kombinerat med svavelsyran bildas cyanvätesyra, som är extra allvarligt.
Det är ytterligare lök på laxen, så att säga.
Det är cyanvätesyran som utgör den främsta oron, för det är den som utgör störst hot mot människor och natur.
Det betyder alltså att läcker här ut i ett vattendrag med vattenlevande organismer, så blir det risk för att det blir både akuta och långsiktiga eller kroniska skador. Det fanns alla möjligheter att hela byggnaden efter en tid skulle bli, så att säga, en pysande cyanvätelokal.
Nils Udén försöker verkligen med alla tänkbara formuleringar förmedla för rätten hur illa den här situationen faktiskt var.
Allt som fanns i ett värsta scenario, allt som fanns här inne skulle kunna rinna ut och nå miljön. Om det värsta händer. Över tid, längre eller kortare, det har jag ingen uppfattning om. Men ett sånt scenario skulle kunna vara utomordentligt allvarligt och mycket stor omfattning.
I sin ytbehandlingsverksamhet har Christer använt sig av metallerna krom, nickel och koppar. Krom till exempel innehåller kromoxid som i vatten omvandlas till kromsyra, som i sin tur är starkt frätande och starkt cancerframkallande. Christer förvarade sitt krom i plåtkärl som läckte in regnvatten, vilket resulterade i att kromsyran etsade sig igenom kärlet och bildade en svart kromgyttja. Kromsyrehalten som uppmättes i denna gyttja var så stark att den dessutom kunde orsaka spontanbränder.
Att sånt kommer ut, vilken påverkan kan det ha för vattenlevande organismer, växter?
Ja, det ligger ju, och om vi har det här, alltså i det här fallet så är ju, så att säga, bäckbranten ner mot den här bäcken som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Den är ju brant, så du har en stark lutning här nere. Alltså det betyder alltså att om det här kommer ut i marken, så kommer vi ha en starkt förorenad tungmetallkropp som kommer ligga blöda i många, många år ner i vattendraget.
De här metallerna är farliga för naturen om de inte hanteras på rätt sätt. Och eftersom metallerna är grundämnen så bryts de heller aldrig ner.
Det enda som sker i miljön är att de omlagras och bildar olika typer av kemiska former av samma sak. De kommer alltså att finnas kvar tills, ja, jag har väl vid någon annan rättegång ungefär uttryckt mig så här, tills jorden brinner upp när solen exploderar om 5 miljarder år.
Men det är alltså i karbonatslammet som den verkliga faran finns. Nils räknar ihop mängden cyanidhalter i slammet och kommer fram till ett skrämmande resultat.
När det gäller karbonatslammet så landade jag på någonstans, och då räknar jag karbonatslammet totalt, så landade jag alltså på knappt 15 miljoner dödliga doser. Och då vill jag ändå säga att den här siffran då, den är försiktig. Skulle jag ta hänsyn till det karbonatslam som fanns i utrymmet innan vi kom dit, så en skattning är att det kanske vi pratar om 16, 17, 18 miljoner dödliga doser istället.
Jag har ju påstått 14 miljoner i gärningspåståendet.
Okay. Yep, okay.
Tycker du det finns stöd för det eller inte?
Ja, det är en försiktig skattning.
Ja.
De minst 14 miljoner dödliga doserna är beräknade utifrån ett worst case scenario. För att denna förödelse skulle kunna uppstå skulle det krävas att alla syror i byggnaden behövde rinna ut samtidigt eller under en viss kortare tid på omkring en vecka. Det här scenariot bedömer dock Nils som mindre sannolikt.
Om du inte har mer att tillägga när det gäller just dolda utrymmet som jag glömt att fråga om eller som du inte har sagt, så har du något att tillägga så gör det gärna nu.
Ja, alltså jag tror jag har sagt allt det, och jag har ingen nytt att säga egentligen, men jag vill betona för rätten att det skick som den här kemiska förvaringen har varit under, alltså det är total misär, om man nu kan använda det i kemiska sammanhang. Det här är så långt ifrån förvaring enligt gällande eller även 69 års miljöskyddslag som man egentligen bara kan komma. Inte ett enda anspråk, vågar jag påstå, i miljölagstiftningen, vare sig ny eller gammal, uppfylls i de här utrymmena.
Efter att Nils och NFC presenterade sina provresultat för åklagaren väckte slutligen åtal om grovt miljöbrott mot Christer Knutsson. Vidden av den potentiella miljökatastrofen når nu allmän kännedom, och medier ställer sig frågande till hur detta kan ha pågått så länge. Sveriges Radio P4 Jönköping rapporterar.
Trots att kommunen har haft inspektioner på företaget flera gånger under åren och påtalat flera brister, var det först när företaget skulle avvecklas som det upptäcktes.
De frågar Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköping om man inte borde upptäckt det här tidigare.
Det har ju varit kontroller på företaget.
Men tänker du att ni på kommunen hade kunnat göra något mer?
Det kan jag inte svara på. Det är ju många gånger enkelt att vara efterklok, men det tror jag att vi kanske, när alltihopa är över, kunna utvärdera senare.
Även David Melle på miljöskyddsenheten i Jönköpings kommun möts av viss kritik.
Det är klart, det ser inte bra ut, men vi har inte känt till det här dolda rummet.
Men ni har ju ett ansvar och ska göra inspektioner årligen. Har ni gjort det?
Vi har gjort flertal inspektioner hos honom, och det var även framkommit vissa brister när man har varit där. Och de bristerna är tanken att vi ska följa upp dem. Vi ska inte lämna några brister innan de är åtgärdade. Det har vi inte gjort fullt ut när det gäller honom.
Åklagaren Stefan Edvardsson intervjuas och han berättar att han aldrig haft ett sånt här omfattande ärende tidigare.
Vi ser väldigt allvarligt på det här fallet och det som har framkommit under den här stora och långa utredningen, och det har lett till att jag idag har väckt åtal för grovt miljöbrott mot den tidigare företrädaren för det här aktuella bolaget.
Den 9 januari 2020 väcks åtal om grovt miljöbrott mot Christer Knutsson. Rättegången påbörjades i augusti 2020 och åklagaren inledde förhandlingarna med en skarp sakframställan.
Innehållet av dödlig och frätande fluorvätesyra bedöms ha medfört akut risk för kemiska reaktioner med cyanidinnehållande avfall som förvarats i samma eller angränsande utrymme, vilket inneburit akut risk för bildande av höggradigt giftigt cyanväte i gasform.
Det är nu Christer Knutsson som all uppmärksamhet riktas mot. Miljöboven ska äntligen förklara hur allting blev som det blev.
Där är den igång, och jag säger till den att det är tingsrättens mål B469/19. Och det är förhör nu med tilltalade Christer Knutsson. Och som jag sa, Christer, så får du möjlighet först att berätta själv, ge några kommentarer om du så önskar till det som har påståtts mot dig. Varsågod.
Ja, tack. Ja, jag vet inte hur jag ska börja.
Nej.
Det är lite svårt.
Mm.
Och jag har inte mycket att säga emot. Egentligen.
Nej.
För att det som jag säger det i dagligt tag, det som är gjort, va? Så att Mm. Och varför det blir så, det är lika man vill säga att det är ja, försumligt på något sätt är det ju, va? Och varför? Jag har faktiskt inte något riktigt bra svar på det. Varför det har blivit så, va? Delvis ser det väl lite på ekonomin på företaget. Mm. Att det liggande är så. Och sedan... Ja, det är som jag säger, jag kan inte uttrycka mig i ord och liksom säga varför.
Nej.
Det är när jag sitter här nu, så funderar man ju själv på hur kan det hända. Jag kan inte... Nej, det går inte. Jag har inget bra svar.
Nej. Jag förstår, och det kan vara svårt att sätta ord på det. Och så, det är ju också ett väldigt stort material och vi har fått mycket information. Ja. Men ska vi göra så då, Christer, att vi låter åklagaren ställa konkreta frågor till dig istället?
Ja.
Då gör vi så. Varsågod.
Christer, hör du mig? God morgon förresten.
Ja, jag är med. God morgon.
Då vill jag backa lite till före konkursen och längre bak i tiden. Jag vill att du berättar lite själv om din yrkesmässiga bakgrund. Innan du började jobba i förkrångningsbranschen så hade du väl med lite skolutbildning. Vad har du för skolutbildning?
Nej, bara 7 år.
Efter 7 år i grundskola väljer Christer slutligen att hoppa av. Han tar då jobb på en ytbehandlingsfirma. Men att han varken har någon utbildning eller någon som helst kunskap kring kemikalier reflekterar han inte över då.
Ja, jag kände ju mig som kunnig. Jag hade ju en bra läromästare med Harry Larsson.
Kunskapen han behöver får han av ägaren av ytbehandlingsfirman, tillika Christers läromästare, Harry Larsson.
Han var ju duktig på sitt. Han lärde ju processen som sådan, va? Hur det fungerar. Och farorna med för ihopblandning av diverse kemikalier.
Christer berättar att han tidigt får vetskap om att just cyaniden är extra farlig. Men att detta inte var något problem då de så sällan behövde hantera den. Men Harry Larsson är gammal och när Christer jobbat åt honom några år är det dags för Harry att gå i pension. Christer får då sitt livserbjudande att köpa alla aktier och överta hela verksamheten. Christer tackar ja.
Om jag förstår det rätt så innebär det att du köpte hela verksamheten, fastigheten, byggnaden, den utrustning och det som fanns i den. Är det rätt uppfattat eller inte?
Nej, det är rätt uppfattat, ja.
Och vem var det som blev styrelseledamot i bolaget efter du hade köpt alla aktierna?
Ja, det var jag själv.
Det blir Christer som ansvarar för allting i bolaget. Och bolaget går till en början bra. Christer får många ytbehandlingsjobb och under en period är de så många som 5 anställda, inklusive Christer själv.
Det är också så att miljölagstiftningen ställer många krav på sån här verksamhet ni drev. Vem var ansvarig för att verksamheten bedrevs i enlighet med de kraven?
Det var jag.
Men miljölagstiftningens krav har Christer inte direkt koll på. Detta var ingen kunskap som Harry Larsson försett honom med. Och med åren droppar också de anställda av en efter en. Och slutligen finner sig Christer ensam i sin industrilokal. Men hjälp kommer då från oväntat håll. Arbetsförmedlingen ringer upp och säger att de har en kille som vill jobba åt honom som ytbehandlare. Det finns bara en liten hake.
Den killen hade lite problem med alkohol, va? De ringde mig många gånger och frågade om jag kunde ta emot en sådan, va? Och det gjorde jag ju, för jag kände honom sen tidigare.
Christer römkar för killen och bestämmer sig för att ge honom en chans. Och snart ser Christer kvaliteter i honom. Han verkar bland annat ta sig an de potentiellt livsfarliga arbetsuppgifterna på ett bekymmersamt sätt.
Alltid en cigarett i munnen, jobbade med och så vidare och penslade. Och visslade när han inte hade ciggen i munnen. Han var duktig på det.
Men den här killen blir av olika anledningar inte långvarig i Christers verksamhet. Christer anställer inte någon ny och finner sig återigen ensam.
6 år ungefär, hur många anställda var det i bolaget då?
Det var bara jag.
Under de senaste 6 åren är Christer ensam ansvarig för driften och avfallshanteringen. Och det är det här som åklagaren nu riktar in sig på. Hur kommer det sig att Christer samlat på sig så mycket avfall? Och varför har han inte känt behovet att göra sig av med det?
Ja, man kan säga, jag vet inte vad jag ska säga riktigt, men det kanske låter dumt. Men man, i giften, man blir ju en slags, man blir ju... Jag vet inte om det är rätt ord, men man blir som... När man hanterar, man blir ju liksom immun grejerna, va? För att man vet vad man hanterar med. Och man anser att det är inte så farligt som det gör gällande, va? Hanterar man det rätt, då är det ingen fara. Absolut ingen fara. Jag har aldrig hört att någon någonsin har fått några men. Och jag känner många gamla gubbar som jag då, va? Som håller på med det, har hållit på hela sitt liv. Och ingen har blivit skadad.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om jag förstår dig rätt, menar du att det går lite rutin i det här? Och det rullar på och då tänker man inte så mycket på det.
Det kan man också säga att det blir både rutin och kanske lite slentrial med då, va? För att för gång till gång det händer ingenting, va? Har det aldrig hänt någonting, så varför ska det hända sedan?
Christer tänkte att allt nog kommer att lösa sig i slutändan. Därför har han inte haft någon brådska med avfallshanteringen. Men det som skiljer Christers verksamhet åt med andra liknande verksamheter är bland annat mängden kemikalier som Christer innehar. Och det här har sin grund i Harry Larssons tid.
Jag köpte ju inte in, det var ju han som köpte in det här, Harry Larsson.
Harry Larsson insåg tidigt att ju mer kemikalier han köper, desto billigare blir det.
Han hade köpa mängder av varorna, för han fick några öre billigare då, va? Men det här är ju räckt i 2 livstider att använda det till att bryta ner kromen.
Så Christer var van vid att hela tiden förvara enorma mängder kemikalier i lokalen och såg inga problem med det.
Det var ju 7 kubik saltsyra och 10 meter därifrån var det också 7 kubik cyanbad. Och jag menar, det var ju aldrig något på tal om det, att det var farligt. Det tänkte man inte ens på. Jo, visst tänker man på det, va? Det kunde ju hänt där med då, menar jag, om det vet. Det blir ju långsint om man sätter sig att 2 saker ska gå sönder samtidigt, att det blandas, va? Syra och cyaniden.
Att hantera sådana här volymer kemikalier är måhända okej, så länge man har stenkoll på hur de ska förvaras. Här medger Christer att han har slarvat.
Och då har vi hävt det. Dumt nog har vi hävt det i tunna. Dumt nog. Det var inget bra alternativ, men tyvärr så... Då blev det så. Jag har inget till att försvara mig med det.
Så de där 5000 liter eller drygt 11 ton som ligger där nere på golvet, det är sånt som har uppkommit över tid?
Yes.
Som ni inte har kört bort utan plockat upp och lagt där nere i källaren?
Ja, det stämmer.
Åklagaren frågar vilka faktiska åtgärder Christer tog för att kontrollera vad det var för kemikalier och avfall han disponerade över.
jag kontrollerar inte det som står där ni pratar om nu, va? För att bisulfid är ju ingen cyanid. Det är ett svar jag kan ge dig och inget annat. Jag vet inte.
Du kontrollerar inte enkelt. Det, är det svaret du ger?
Nej, ja visst.
Flaskan med fluorvetesyra är extra anmärkningsvärd, då den är så extremt farlig. Men den flaskan har Christer ingen aning om hur den har kommit hit.
Jag liksom blir lite konfunderad. Det är plötsligt att det står en fluorvetesyra i den lokalen.
Men vem är det som ska veta vad som finns här och vad som förvaras här? Är
det, ja, det är jag.
Att det är du eller inte?
Ja, det är jag.
Okej. Och det visste du inte?
Nej, jag visste inte att vi hade fluorvetesyra.
Nej. Är det riktigt att du bland annat från 2009 och framåt, i alla fall till december 2015, har haft en del tillsynsbesök av miljö- och hälsoskyddsinspektören Anna Wulf eller inte?
Ja, det tror jag.
Christer tror sig minnas besöken från miljö- och hälsoskyddsinspektören Anna-Lena Wulf. Det gjordes flera sådana besök under en lång period.
Har du under de senare åren här, 2015-2016, visat henne förvaringen nere i det här garageutrymmet eller inte?
Nej.
Christer erkänner dock att han under alla dessa besök inte visade henne det dolda rummet. Han erkänner också att han inte visade det rummet för David Melle och saneringsfirman JRAB. Med motiveringen att det inte var intressant.
Ja, varför var inte det intressant?
Ja, det vet inte jag.
Ja, men de vill ju veta vad det skulle kosta att beräkna, vad det skulle kosta att ta bort alla kemikalier och avfall. Och de flesta kemikalierna i avfallet stod i det dolda rummet. Mm. Då borde väl du förstått att det var intressant för dem?
Ja, det borde jag göra, ja. I efterhand. Ja.
Varför visade du inte det för dem då?
Jag kan inte svara det.
Okay. Åklagaren hävdar att Christer avsiktligen valt att inte visa upp just det här rummet och avsiktligen försökt dölja det genom att dels montera bort handtaget, se till att belysningen inte fungerade samt täcka dörren med tunnor och kärl.
Den dolde inga dörrar.
Nej, men påverkar den, dölj den
vänta, dörren. Låt honom svara klart bara. Den dolde inga dörrar, vad sa du sen?
Nej, det dolde inga dörrar. Om man tittade över så såg du ju gångjärnen. Det påvisade du ju en annan gång bilderna du har tittat. Så såg du ju gångjärnen på dörrarna.
Men om du inte hade...
Det var inget dolt. Och det här med dolt rum, det är ju fel.
Men om du inte hade visat att det fanns några kemikalier eller farligt avfall in i det rummet och inte överhuvudtaget upplyst om det, trots att det fanns massor med sådana där, vad hade man då från de som kom dit för anledning att leta just där och leta efter dörrar bakom den här tanken?
Ja, leta tycker jag är fel ord. Man kan ju se själv.
Nej. Ja. Men du tycker inte det hade varit viktigt mot bakgrund av att de skulle beräkna kostnader och planera en sanering och borttransport att visa det här garagerummet?
Jo, med facit i hand som jag sagt tidigare så kanske du gjort det. Det är mitt svar.
Fast du berättade ju att du visste ju syftet med deras besök.
Förlåt?
Du berättade att du visste ju varför de var där. Då borde du väl förstått redan innan facit i hand.
Ja, jag kan inte svara på det.
Nej. Jag ska fråga så här. Har du avsiktligen dolt eller gömt undan det här materialet i källaren eller inte?
Nej.
Avsaknaden av handtag, tror du det underlättade eller försvårade om inspektörerna skulle vilja titta vad som fanns i det rummet?
Det var väl ingen märkvärdig då, det var räckt med en skruvmejsel så det har brytit upp det, inbillar jag mig.
Du förväntar...
Hora, kan det ju inte vara...
Förväntar du dig att inspektörer bryter upp dörrar i utrymmen du aldrig har visat?
Nej, det förväntar jag mig inte.
Är det så, Christer, eller inte? Du berättade lite om det i början. Har du tappat greppet över den här förvaringen eller inte?
Det kan man väl säga delvis, ja.
Och du har ju inte berättat om det här rummet trots att det allvarligaste fanns där. Då är min fråga, har du medvetet dolt det här för inspektörerna och JRAB med flera eller inte?
Nej. Man kan säga så är det ju egendomligt också, för att det rummet har ju alltid funnits där. Varför de inte tittat på det tidigare?
Saker och ting kan ha spårat ur, erkänner Christer. Men åklagaren tycker också att Christers kunskaper kring kemikalier och avfallshantering överlag är och har varit låga. Det här håller inte riktigt Christer med om dock.
Vad har du gjort för att säkerställa att bolaget och du själv hade tillräckliga kunskaper för att hantera och sköta det här med kemikalier och annat?
Jag hade den kunskapen som det gällde drift och körsel och så vidare i verksamheten. Alltså det jag kan, det kan jag.
Okay. Kemikalierna kommer i behållare som är tydligt märkta med bland annat symboler som visar på hur dödligt det är, samt hur det ska förvaras och inte förvaras. Naturvårdsverket skickar också ut råd och riktlinjer kring avfallshantering. Och åklagaren undrar varför Christer inte tagit del av denna information och följt råden.
Nej, men det har jag ju svarat på tidigare, att det var försumligt. Det var svårt.
Och sen står det här att Naturvårdsverket ger följande råd rörande lagring av farligt avfall. Farligt avfall bör lagras på tät invallad yta under tak. Farligt avfall bör lagras högst ett år på fastigheten. Hade du haft någon nytta av att veta om de här anvisningarna i din verksamhet eller inte?
Ja, kanske det. Det är mitt svar.
Och gjorde du något för att söka sån information eller inte?
Nej.
Tack.
Vi ser, var åklagaren färdig med sina frågor där?
Nej.
Nej.
Det är inte åklagaren.
Åklagaren är inte klar med sin utfrågning. I en strävan efter att hitta ett motiv eller uppsåt har han gått igenom Christers ekonomi.
Jag har ju tittat en del på både bolagets ekonomi och faktiskt också din ekonomi.
Under årens lopp har Christer alltid varit noga med att ta ut en ordentlig lön men också avvara för en ordentlig pension.
Inkomståret 2013, löneuttag 150 000, pension 368 000. Det ger en bruttoinkomst i månaden på 45 000. Inkomståret 2014, lön 150 000, pension 383 000 ger 548 000 eller drygt 45 000 i månaden.
De sista aktiva åren i bolaget så hade Christer ingen större rullians på ytbehandlingsjobben. Hade han behövt stå för avfallshanteringen för allt han producerat hade vinsten inte blivit stor.
Hur kommer det sig att du valde att ta ut lön från bolaget istället för att betala kostnaderna för att ta bort alla de här kemikalierna och avgifterna, när du ändå var försörjd genom rätt höga pensioner?
Jag har inget bra svar på det.
Är det så att du har valt att ta ut lön medvetet istället för att sköta de åligganden bolaget hade?
Nej, det kan jag inte säga.
Du har ju också hört vilka beräkningar som NFC har gjort om hur många dödliga doser cyanväte eller blåsyra som skulle kunna uppkommit om det hade reagerat med något annat, de här syrorna och cyaniderna. Har du någon kommentar till det eller inte?
Jag har ingen svar på det.
Nej. Jag påstår att miljö- och hälsoskyddsnämnden verkligen inte har godkänt den avfallsförvaring, kemikalieförvaring som gör att vi sitter här idag. Utan att de har påpekat brister i det de har känt till flera gånger. Och att de framförallt från och med december, 7 december 2015 och fram till konkursen har tagit till de muskler de hade att ta till lagligt för att få bolaget att ta bort de här kemikalierna och miljöfarliga avfallet. Vad har du för kommentar till det?
Ingen.
Åklagaren tycker också att det är anmärkningsvärt att Christer inte fullt ut tycks inse allvaret i den här situationen och hänvisar till de tidigare vittnenas väldigt färgstarka utsagor om hur illa ställt det var i Christers lokal.
De klassar ju detta som en akut risk. Högsta riskklassning.
Mm. Vad var åklagarens fråga där?
Ja, hur ser du på det?
Nej, vad ska jag säga? Jag har ingen svar.
Nej.
Åklagaren driver linjen att Christer agerat uppsåtligt, medan Christer själv hävdar att han begått gärningarna med oaktsamhet. För att styrka sin linje lyfter åklagaren fram de tafatta försöken Christer ändå tycks ha gjort för att stävja skadan.
Det finns en del dåligt täckande plast på en del högar, vid en del högar. Det står lite skivor och sånt ställt där. Vem har lagt i plasten? Vem har ställt skivorna där?
Ja, jag har ställt dem där. Inte för att dölja i alla fall.
Ja, varför har du ställt dem där?
Nej, det ska inte ligga ute.
Men det fanns väl massor med ytor i denna stora byggnad att ställa skivor på?
Det var en lämplig plats.
Ja. Och det låg lite skivor på en del kar. Vem har lagt dem där? Och varför?
Ja, det är längst in där, ja. Men det har ju varit täckt, det vet jag att det var täckt.
Varför?
Ja, men jag har gjort det själv, täckt det. Okay. Det som stod längst in.
Varför?
Ja, för att inte trilla in något.
Det är inte så att du har varit medveten om hur farliga saker du har förvarat här och ändå försökt begränsa risken med att ställa saker för dig. I så fall tycker jag du ska tala om det.
Nej, jag har inte gjort så vid den tanken. Jag har inget bra svar på det heller.
Att erkänna till att han vidtagit försiktighetsåtgärder, vilket vore en bra sak, skulle dock också innebära att han då också var medveten om sin bristande hantering. Och då skulle han inte kunna hävda oaktsamhet. Så Christer sitter i en kniv i sits.
Men Christer, det har ju uppkommit under lång tid. Du har haft lång tid att tänka. Du har faktiskt haft lång tid att se till att det där togs bort därifrån. Varför har du inte gjort det?
Nej, men jag säger som jag sa tidigare, jag kan inte ge ett bra svar på det.
Och vad var det som kunde hända om man förvarade syror och cyanid på det där sättet som du faktiskt har gjort?
Det kunde ju bli cyanväte.
Men... när man ska sova på kvällen och sådär, man vet att det ser ut som det ser ut i den här källan. Hur tänker man då?
Ja, men det är som jag sa tidigare, det blir ju man blir en vana, det blir ju en slentrial med det, för man har, ja, det blir slentrial, men det har aldrig hänt någonting och inte ska det hända sen heller.
Nej, men du vet ju också skicket blir ju sämre och sämre.
Ja, visst.
Och du visste väl också vad det fanns runt omkring den här fabriken. Det fanns bostäder, Tabergsån, skola. Tänkte du på det?
Ja, men det är ju som jag har sagt för tidigare förhör. Alltså, jag ansåg och tänkte, kan det bli? Jag vet ju inte, men det var inom fyra väggar i alla fall. För att det ska läckas ut, då måste det bli någon som springer där och duschar med någon slags syra på allt det här som ligger där då, för det ska bli denna katastrof.
Ja, men det är ju så här, Christer, att du visste ju att det läckte in i det där utrymmet tidigare. Du visste att dörrarna var otäta. Det är faktiskt så här att cyanid är bland annat lösligt i vatten delvis, va? Mm. Och du hade syre där inne i gamla dunkar. Tänkte du inte på risken?
Nej, ärligt talat så hade jag inte de tankarna. Det är det formatet som ni berättar här då har gjort de här dagarna.
Jag tror, ordföranden, att jag kan skippa en del av mina frågor och stanna där.
En dryg månad efter att tingsrättsförhandlingen avslutades föll tingsrättens dom. Och det är en lång och omfattande dom. Tingsrätten skriver att förvaringen av Christers kemikalier och avfall skett på ett mycket bristfälligt och okontrollerat sätt. Förvaringen har också skett på ett sådant sätt som kan medföra förorening som är skadlig för bland annat människors hälsa i en omfattning som inte har ringa betydelse. Tingsrätten köper inte Christers resonemang om att han agerat oaktsamt, utan skriver att hanteringen inte kan uppfattas på annat sätt än att han varit väl medveten om hur farligt avfallet och kemikalierna varit och hur extremt bristfällig förvaringen varit. Christer Knutsson har därmed haft uppsåt till gärningarna, skriver tingsrätten. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse i 2 år och 6 månader. Men med tanke på att Christer är 77 år gammal så resonerar tingsrätten också över att ett sådant långt fängelsestraff skulle drabba honom oskäligt hårt. Tingsrätten sänker därför straffet till fängelse i 1 år och 6 månader. Industrilokalen i Hovslätt revs ner till grunden. Kontroller i marken och i grundvatten utfördes under en lång period. Lyckligtvis var de halterna cyanidföroreningar man fann i Tabergsån mycket låga. Och någon risk för allvarlig skada förelåg därför inte. Tur det, anser grannar till lokalen som Sveriges Radio P4 Jönköping träffade.
Ja, vi har ju levt i okunskap om detta. Vi har inte vetat hur illa det har varit.
I 40 år har de bott där, Kristina och Rickard Prahl, bara några 100 meter från den industribyggnad där mängder av dödliga kemikalier hittades. De cyanidhaltiga ämnena som fanns förvarade där på den här nedlagda industrin motsvarar 14 miljoner dödliga doser för människor. Obehagligt, tycker Kristina.
Jag tänker, vi har ju Grästorpsskolan i sån här anslutning som jag tycker det oroar mig också väldigt nu i efterhand här. Vad som har kunnat skett. För där har vi haft våra barn en gång i tiden.
Liksom, är ni arga eller har ni glömt och gått vidare? Eller?
Nej, arga vet jag inte om man kan vara. Utan, men vad jag saknar är ju att myndigheterna inte gör kontinuerliga kontroller utav den här typen av verksamhet. För det finns ju många sådana här verksamheter i Jönköping runt omkring. Man kan alltså göra en kontroll en gång om året och se vad de sparar och gräver ner.
De borde ha hittat det tidigare, kan
ja,
man tänka.
Ja, jag tycker det. Va? Men jag vet inte om det är brist på resurser eller varför man inte gör det, men man borde nog göra det och vakna till efter en sån här skandal.
Alltså det är ju egentligen, jag har redan sagt det viktigaste för oss, det har varit som sagt sammanfattningsvis väldigt svårt för tag i Christer, och när med väl man lyckades boka tid med honom så dagen innan han brukade avboka det genom att han var jättesjuk. Ingen har upptäckt det här rummet, ingen på något sätt. Jag vet inte, på något sätt han har verkligen lyckats att dölja den. Och sen tycker jag också att han har haft världens möjlighet i 2 tillfällen. Han kunde ha visat det här rummet till oss. Och det valde han inte göra.
Du har lyssnat på Rättegångspodden om miljöboven från Hovslätt. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.